Ja, så fantastiskt att så många sluter upp inomhus en sån här strålande fin dag. Det är ju härligt. Vi pratade och sa lite innan vi gick in här att man skulle ha faktiskt kunnat haft friluftsmöte och suttit ute i solen. Men problemet med det är ju att det kanske blir lite brist på koncentration om man sitter och njuter i värmen. Nu så kan vi få uppleva värmen ifrån Herren och Herrens ord och Herrens ande här. Intressant, Lars-Åke, att du citerar just den här bibelversen om Guds fruktan och förnöjsamhet. Därför att det råkar vara så att pappa och hans syskon, just det här bibelordet, det liksom har levt i den släkten, kan man säga, hela tiden. Så nu då vi som är kusiner här, när vi träffas så brukar vi påminna varann ibland. Ja, pappa då och de andra, alltså pappas syskon och så, de tänk att de sa alltid det här: Guds fruktan i förening med förnöjsamhet, det är verkligen en stor vinning. Och det var ju så för dem också. Min farbror här, han hade ju jordbruk och sova. Så det var inga stora ekonomiska vidlyftigheter. Men det var vardagsliv och Gud försåg, så att säga, med det som behövdes. Jag ska ge er en rubrik eller ett tema, kan man säga, för det jag ska säga här. Vi ska ta bibelord ifrån ett kapitel i Matteus evangelium, och temat för det här jag ska säga, det är steg på väg mot försoning. Steg på väg mot försoning. Det är ju sommar och härligt, och vi har en rätt stor tomt hemma, och det tror jag flera av er har ju det. Och det ska klippas gräs och det ska trimmas runt buskar, och det är rabatter och allt möjligt så här. Och det är roligt, men det tar också på krafterna, och det är nödvändigt att få sköta om sin trädgård. För att annars så blir det ju en vildmark om det växer så där lite hur som helst. Och man skulle kunna säga också att en församling, en kristen gemenskap, det är i någon mening också en trädgård där vår Herre Gud är den store trädgårdsmästaren som sköter om att den här trädgården ska bli så fin och så bra som möjligt. Och det är i regel så att man har planterat olika saker, träd, buskar, blommor, vad det är. Det är alltså planterade växter. Det är ingen vildmark och buskar och vad som helst som liksom bara växer så där, utan det är någonting som man har lagt ner omsorg på. Man har planterat och man sköter om. Och just den här tanken som jag säger nu, det hörde jag faktiskt för första gången Karl-Erik Heineborg, som då var föreståndare i Philadelphia i Stockholm. Han predikade på en Jämtlandskonferens när jag var i Östersund. Och han talade bland annat om just detta, att Gud har planterat någonting i en församling. Och det är viktigt vad det är man planterar. Planterar man blommor, äppelträd eller vad det nu är för någonting, så får man skörd i förhållande till vad man har planterat. Det är knappast någon som planterar ogräs. Inte vad jag känner till i alla fall. Ogräset, det kommer ändå. Och då finns det Jesus, han är ju duktig på att belysa olika saker. För att när det gäller himmelrikets utsäde, då såg lärjungarna att det förutom det ädla utsädet, så var det en massa ogräs som växte. Och då säger de till Jesus, ska vi rensa bort ogräset, säger de, så det bara blir kvar det fina utsädet. Och då säger Jesus någonting väldigt viktigt, tror jag, när han säger, nej, låt båda växa tillsammans. Låt båda växa tillsammans. För tills skördetiden kommer, det är då det avgörs, så att säga, vad som är ädelt utsäde och vad som är ogräs. Ibland är det ju så för oss att vi vill ge oss på kanske och rensa och styra och ställa och göra både det ena och det andra. Det behöver vi inte göra. Vi får slappna av. Det är den store trädgårdsmästaren som sköter om detta. Alltså, steg på väg mot försoning ska jag säga lite grann om här. Och vi tar vår utgångspunkt i det 18:e kapitlet i Matteus evangelium. Det 18:e kapitlet i Matteus evangelium. Och vi ska gå igenom några huvudtankar i det här kapitlet. De första verserna här, de fem första verserna i det 18:e kapitlet, det berättar om när lärjungarna kommit fram till Jesus och så säger de, vem är störst i himmelriket? En intressant fråga. Det var lärjungarna som alltså hade följt med Jesus här, men ändå så behäftades de av någon slags rivalitetstänkande här och skulle placera varann högre och lägre. Vem är störst i himmelriket? Och då står det om Jesus att han kallar till sig ett barn, ställer det framför dem och han säger, sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barn kommer ni aldrig in i himmelriket. Det som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket. Och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn, han tar emot mig. Ja, jag vet inte om ni har varit i sammanhang där man brottas, eller vi brottas med såna här saker. Men det Jesus, så att säga, fokuserar på här, det är omvändelsen. Om ni inte omvänder er och blir som barn, då kommer ni inte in. Och jag har faktiskt funderat, kanske någon av er som har något svar på den frågan, att Jesus säger det här till lärjungarna. Jesus lärjungar som han säger det här till. Om ni inte omvänder er och blir som ett barn, kommer ni aldrig in i himmelriket. Det som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket. Alltså ett barn. Vad är det som kännetecknar ett barn? Vi lever ju den situationen nu att i vår familj att det droppar in barnbarn här. Vi har några och flera. En till är på väg här. Och när vi har varit tillsammans med de här små förtjusande liven, så är det ju, liksom en 100-procentig tillit. Och som Dan sjöng här i sången också, alltså i de allra flesta fall kan man säga att pappa och mamma och morfar och mormor och farfar och farmor, att de har ganska stor förståelse för barnbarnen. När de är så arga så att det bara sprutar ilska, så på något märkligt sätt så är det som att i alla fall farmor och farfar och farmor har ganska stor förståelse för det här. I alla fall. Sen kan det ju provocera för mycket ibland också. Men de är äkta. De är äkta i sina känslor, i sina tankar och i sina upplevelser. Och man har förtroende för de som tar hand om dem. Förstående föräldrar. Så är det med Gud. Han förstår oss. Han är en förstående Gud. Och det behövde lärjungarna. Alltså, lärjungarna, de var ju också rätt karriärmedvetna ibland. Och till och med i släkten så var man lite karriärmedveten. För det berättas på ett ställe om en mamma som kom till Jesus. Och så säger hon, kan mina två söner få sitta den ena på högra sidan och den andra på vänstra sidan om din tron när du kommer? Så kan det också vara. Alltså det här tänkandet, vem är störst? Vem bestämmer? Vem har makten? Alltså allt det här, det har liksom följt mänskligheten. Men Jesus, han liksom tonar ner det här. Och han säger, den som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket. Det är alltså ödmjukhet och tjänande, kan vi säga. Ödmjukhet och tjänande. Sen om vi går ner till den sjätte versen i 18 kapitlet här. Då står det om förförelse. Den som förleder, står det i nya översättningen. Den som förleder, den som förför en av dessa små som tror på mig. Och här är Jesus väldigt skarp i sin undervisning. Och han säger, ve dig värld med dina förförelser. Förförelse måste ju komma, men ve den människa genom vilken det kommer. Och så i 10 versen. Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte. Vad betyder att bli förledd eller att bli förförd? Har ni funderat på det? Ofta i vår kultur så tänker man ofta kanske på när det gäller relationer. Att en kvinna förför en man och såna här saker. Och det är ju förstås en betydelse. Men det här egentligen, den grundläggande tanken i de här verserna, det är, lyssna, om någon lever sitt liv på ett sånt sätt att en medmänniska förlorar sin tro på Gud. Eller med andra ord, förlorar tilliten till Gud. Det är att förföra, att förleda. Om ditt liv har ett sånt vittnesbörd så att du drar andra med dig bort ifrån Gud. Det är förförelse. Och då ger Jesus alltså en varning här. Att det har också konsekvenser, så att säga, i den himmelska världen. För dessa små som kan bli förförda. Det står om dem att deras änglar i himmelen alltid ser min himmelske faders ansikte. Så dessa små, så att säga, lever i en kontinuerlig kontakt med fadern i himlen. Det finns en änglavärld, en evig värld, som alltså vi står i kontakt med. Jag minns faktiskt en gång när jag predikade om det här, eller om änglar. Jag predikade om änglar i Murmansk på Kolahalvön. En gång. Och då använde jag det här bibelordet som står när man beskriver änglar. När man beskriver änglar. Och ni har alla sett sådana här små gulliga bokmärken med änglar. Små söta flickor ser ut som sitter på ett moln. Det tänker man. Det är liksom funderingen. Så är änglarna. Ska ni få höra vad en saltarsalm säger om änglar? Det är kanske någon som vet det, förresten. Har ni läst i saltaren hur änglar beskrivs? Det är starka hjältar som uträttar Guds befallning. Det är änglar. Starka hjältar som uträttar Guds befallning. Och nu står det här om människor som står i risk att bli förledda, förförda, att de har änglar som står inför faderns ansikte. Så det är en koppling mellan det eviga, så att säga, det himmelska och det jordiska. Fortsätter vi i Matteus 18 och går ner till den 12:e versen där. Och där är det en känd berättelse som vi alla har läst. Många har hört predikas över den. Och nu ska ni få höra en tanke om den, de verserna igen. Liknelsen om det förlorade fåret. Där står det i vers 14. Så är det er himmelske faders vilja att ingen av dessa små ska gå förlorad. En man har alltså 100 får. Ett kommer bort. Han lämnar de 99 och ger sig ut och letar efter det enda fåret som är borta. Och om han lyckas hitta det sannoliken, då gläder han sig mer över det än över de 99 som inte hade. Så vill vi ha glädje i församlingen, då ska vi fokusera på de människor som har gått vilse, som är förlorade. Och när de kommer tillbaka, då utlöser det glädje och tacksamhet. Vers 15. Det är också en, kan man säga, en spännande. Alltså man kan säga, alltså om man ska ha en struktur på det här som jag säger, så är det första, det var alltså ödmjukhet och tjänande. Det andra, det är risken att gå vilse. Det tredje här, det är Guds vilja att alla människor ska bli räddade. Och sen ytterligare från vers 15 då här. Om en broder gör orätt, hur hanterar gemenskapen det? Och det står från vers 15 här då. Om din broder har gjort något orätt, så gå och ställ honom till svars i en rum. Vad betyder det? Gör så liten affär som möjligt utav det här. Prata mellan fyra ögon. Prata i en rum. Lyssnar han på dig, då har du vunnit din broder. Då har försoningsprocessen börjat. Du har vunnit din broder eller syster, om det är så. Om han lyssnar på dig och ni kommer fram till en försonande gemenskap. Men om han inte vill lyssna, ta då med dig en eller två till. För på två eller tre vittnesmål ska varje sak avgöras. Alltså en gemensam bedömning. Om han vägrar lyssna på den, så tala om det för församlingen. Vill han inte lyssna på församlingen heller, betrakta honom då som en hedning och tullindrivare. Och det här har man då i en del sammanhang tolkat ungefär så här. Ja, man pratar i en rum, man är några stycken, man säger det till församlingen. Och lyssnar han inte till församlingen, då är det finito. Är det Bibelns tanke? Tror ni? Naturligtvis inte. För om man ser på Jesu liv och undervisning, när han säger här då, lyssnar han inte till församlingen, så betraktar honom då som en hedning och tullindrivare. Vilka var det som Jesus hade sitt absoluta fokus på under sin vandring här på jorden? Var det inte hedningar och tullindrivare? Det var de som Jesus koncentrerade sig på. De som möjligen hade gått vilse eller av olika skäl kommit bort. Så det betyder, om man ska tolka den här texten, att om någon har gjort orätt, om man har gjort sitt yttersta för att det ska ske någonting, en person ska komma tillbaka till gemenskapen, och ingenting har fungerat, vad gör man då? Då överlämnar man det åt en store överherden och själavårdaren som sökte det förlorade, som vårdade sig, som var en förstående far. Betrakta honom som en tullindrivare, en hedning, en publikan, och placera honom i fokus för Guds intresse. Så tolkar jag det här. Är det någon som har någon annan tolkning så får ni gärna säga emot eller prata med mig sedan. Men så här tolkar jag den här texten. Det är alltså Gud i samverkan med, så att säga, sina tjänare och tjänarinnor som är med och upprättar människor. Och så det sista i det här kapitlet. Det är när från vers 21. Det är när Petrus kommer till honom och säger: Herre, hur många gånger ska min broder göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse? Så mycket som 7 gånger. Och här gillar jag ju bättre 1917 års översättning faktiskt. När samtalet då fortsätter och Jesus säger: Jag säger dig, inte 7 gånger utan hur mycket? 70 gånger 7 gånger. Alltså obegränsad förlåtelse. Det var nog värt ett halleluja. Alltså från Guds sida så är det obegränsad förlåtelse. Men den här texten är inte slut i och med det. Utan denne nyförlåtne, upprättade broder som det var här känner. Han möter en medbroder som är skyldig honom en struntsumma. Och då skulle man ju kunna tänka sig att han reagerade så. Jag tänker, jag har fått min enorma skuld efterskänkt. Det är klart att jag efterskänker den här lilla struntsumman som min medbroder är skyldig mig. Gjorde han så? Nej. Han, ja, ganska dramatiskt här. Han griper honom om strupen, står det här. Och han säger: betala tillbaka det du är skyldig. Och då säger hans medbroder här samma sak som han själv nyss hade sagt: ge mig tid så ska jag betala. Ge mig tid, jag ska nog bättra på det här i alla fall. Jag ska betala. Och då säger deras herre här till honom: din usling, jag efterskänkte hela din skuld. När du bad mig om det, borde du inte ha varit lika barmhärtig mot honom? På tal om barmhärtig, så en kuriositet här. I tidningen Dagen så står det ju överst här på ja, sidorna, familjesidorna. Så att vi tittade, och då råkade det vara så att min fru Eleonora hade namnsdag igår. Förrgår var det. Förrgår. Eleonora heter hon ju. Eleonora. Och det hade en namnet Eleonora hade en betydelse som jag inte visste om. Är det någon av er som vet vad Eleonora egentligen betyder? Den barmhärtige. Den barmhärtige. Alltså, här sägs det i den här texten: borde du inte ha varit lika barmhärtig mot din kamrat som jag mot dig? Och i sin vrede så satte han honom i fängelse. Och där fick han sitta till dess att han skulle ha betalt av sin skuld. Och då säger Jesus: så skall min himmelske fader göra med var och en av er som inte av ett uppriktigt hjärta förlåter sin broder. Alltså, när den här första tjänaren inte förlät sin medtjänare, då kom hans gamla skuld tillbaka. Det är alltså konsekvensen av att inte leva i försoning. Den gamla skulden kommer tillbaka. Om han inte av ett uppriktigt hjärta förlåter sin broder. Det här var mitt budskap idag. Jag har talat i 18 minuter. Ibland får jag såna här vänliga små kommentarer att jag predikar för länge. Jag ska säga lite till den här förmiddagen. Men inte så att ni behöver gå hem innan det är slut. Det svåraste man kanske kan råka ut för, det är om man upplever att det begås oförrätter i den egna familjen. Eller om man talar om den kristna församlingen som Guds stora familj. Och det finns ju faktiskt flera exempel i Bibeln på där detta hände. Och jag tänker på Josef och hans bröder. Ja då, lyssna på mig bara så går det här bra. Jag tänker på Josef och hans bröder. Där alltså han blev förtalad, beljugen, orättvist behandlad och råkade ut för en massa besvärligheter. Nu står det ändå mitt i allt detta att Gud var med honom. Kan det vara möjligt? Han hamnade i fängelse. Han blev beljugen. Men Gud var med honom. Halleluja. Jag tycker det är ett fantastiskt evangelium. Och sen står det då om Josef. När han då har så att säga, kommit i en ställning där han hade en viss position att så att säga påverka brödernas liv, om de skulle få mat eller inte i sina säckar här. Ni känner ju till den här berättelsen. Han prövar dem om de har samma obotfärdiga sinne som de hade när de så att säga sålde honom. Och han prövar det hela och han säger det har skett en förändring hos bröderna. Det har skett en förändring hos bröderna. Och så när han står, de känner ju inte igen honom. När han står inför sina bröder så säger han, jag är Josef, er broder, som ni sålde till Egypten. Han slätade inte över det hela utan medvetenheten om vad de hade gjort, den fanns kvar. Och han står fram. Det är jag. Jag är Josef. Och sen står det att han kramade om dem. De kysste varann. Som ett tecken på att en fullständig upprättelse hade skett. Nu ska jag citera från en bok som heter Motstånd och förlåtelse. Och jag tror det är en fantastisk bok. Och jag tror att för att jag inte ska sväva ut för mycket så läser jag baksidestexten om den här kvinnan som hette Maiti. Maiti heter hon. Hon är en ung flicka med konsertpianistambitioner när tyskarna invaderar Frankrike 1940. Hon går med i motståndsrörelsen och kommer snart att spela ett mycket högt spel. Med sitt pianospel och sitt intagande sätt lurar hon högt uppsatta officerare att frige motståndsmän under förevändningen att det är oskyldiga musikstudenter. När hon avslöjas blir straffet fruktansvärt. En nazidoktor får till uppgift att långsamt döda henne genom att förstöra hennes nervsystem. Läkaren heter Leo och är bara 26 år gammal. Maiti försöker tala med honom, förstå vem han är innan hon förlorar sig i smärtorna. 40 år senare söker Leo upp Maiti. Han är döende i cancer och vill tala med henne om sin fruktan för döden. Maiti lever allt sedan tortyren med svåra smärtor och har fått avstå från både pianospel och familjeliv som hon som ung flicka drömde om. Under decennier har hon bett för sin plågoande och velat förlåta honom. Mötet mellan Leo
Almighty blir förlösande för dem båda. Leo blir befriad från sin ångest och kan åka hem och möta döden. Maiti får ett bevis på att verklig förlåtelse är möjlig. Herre, nu lämnar vi de här tankarna, de här bibelorden, den här förkunnelsen i dina goda händer. Låt din heliga ande verka i våra hjärtan, Herre. Du som, när du hängde på korset och såg ut över människorna som riktade hån och ondska emot dig, ändå kunde säga: Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Hjälp oss också, Herre, att i någon mån kunna ha del utav ditt sinne på ett sådant sätt att vi kan förlåta våra medmänniskor. I Jesu namn vi tackar dig. Amen.